In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden här, det är torsdag. Och ja, Makoto Asare heter jag, Patrik Syk, alltjämt på semester. Det är inte nästa vecka, vad jag vet, men han kanske hittar någon ny ledig vecka. Vi får se vad som händer. Med mig igen, Linus Bengtsson tillbaka i studion, välkommen tillbaka. Och dessutom också Josip Ladan tillbaka i studion, välkommen tillbaka du med.
Jajamän, tack så mycket. Sveriges kanske största radioansikte.
Det där radioansikte. Ja, i alla fall, du har ju en chatt idag, Josip.
Ja, det var mer än vad jag visste.
Ja, men det är ju faktiskt deadline day i Allsvenskan, en serie som både du och jag bevakar nära också, förutom då den internationella fotbollen. Yes. Tänkte alltså, nu när det ändå är sista dagen här på det svenska fönstret, är det någonting som vi ska följa här under de här timmarna som kommer?
Det har ju varit, jag ska inte säga sedvanligt aktivt. Förra året var ju väldigt, väldigt, det hände ju liksom saker in på sista minuten. Jag tror det minst det var Aljosha Matko förra sommaren som blev klar så här 23:55, och det var någon segdragen historia med Martin Olsson också, med MFF och Häcken och allt det där. Men det har ju smällt till lite. Jag har en kollega Disco som har avslöjat att Pontus Dahlberg på väg tillbaka till IFK Göteborg och att parterna förhandlar där, kan, eller överraskande på mer än ett sätt, framförallt med tanke på hur bra Werner Hahn har varit och hans kontraktssituation där och hur den ser ut. Så att Dahlberg in kanske är snarare en större indikator på att han är på väg bort, och det skulle vara ett jättetapp för IFK Göteborg, som har efter en tung inledning kommit igång betydligt mycket bättre nu och till och med förbi värsta rivalen Malmö FF till många blåvita stora glädje. Så det är en överraskare faktiskt, och vi får väl ha koll. Elfsborg har ju också en ganska stark tradition av att värva på deadline day. Sen om det blir in eller ut i år, det vet jag inte riktigt. Det är ju Baidu som har fått mer utrymme nu, Simon Olsson borta, Holmén in, jätteförstärkning, Niklas Hult att inte tala om såklart. Så får vi se, kanske smäller till där också.
Det verkar lite surr i Norrköpingsled, om man tänker dyka upp någon mer spelare här också under sista timmarna, och att Tonna Martinsson inte är färdig, vi får väl se.
Att Tonna Martinsson är aldrig färdig.
Vem låter mest östgötsk? Josip som imiterar östgötska, eller jag allmänt? Ja, det är också en fråga man kan ställa sig.
Det är en specialpodd.
Jag tror inte vi kommer få svar på den innan deadline day, men vi får se, eller deadline på transferfönstret i alla fall. Ja. Men som sagt, Allsvenskan är det alltså stängning för spelare in, ska vi säga. Spelare ut, om de ska till vissa av de större ligorna, där kan man ju faktiskt värva då fram till den deadline day som vi har varann uppe sitta kväll på och sånt, 1 september i år. Och en spelare som kan vara aktuell för en sådan flytt är ju Isak Hien. Kom ju uppgifter om att Torino vill ersätta Gleison Bremer med Djurgårdens mittback. Väldigt spännande såklart. Vet att Bosse Andersson sa väl att 40 miljoner låter bra, sa han, eller något i den stilen här.
Ja, jag tänker på Bosse som tidigare i somras sa att någon 10 miljoners försäljning till Slavia Prag blir det inte tal om. Och skulle han få 40 miljoner för Isak Hien, så tror jag att han är den sista som tackar nej. Sen 40 miljoner, alltså det är precis som alltid när vi diskuterar de här frågorna och pratar siffror och spekulationer och varifrån uppgifterna kommer och hur man bedömer dem och så vidare. 40 miljoner är en drömsumma på många sätt, och sen om det slutar där, det återstår ju att se, och frågan är om man kommer få ett tydligt eller rakt svar på vad det faktiskt blev. Men i det läget som Djurgården befinner sig i, att man inte behöver stressa iväg en försäljning om det budet visar sig vara i den storleken, och med tanke på vad man har som backup nu, sjukt nog och säga att Marcus Danielsson är backup till Hjalmar Ekdal och Isak Hien. Men så länge Hien presterar som han har gjort hittills, så finns det ingen anledning att byta ut honom. Men som sagt, det är en fråga som Bosse måste ta beslut kring. Och med tanke på hur laget ser ut i övrigt och hur Djurgården verkar må, i alla fall utifrån, så är det nog ingen stress att skeppa iväg Hien för vilket pris som helst.
Och då kan han skrota trebackslinjeprojektet som de testade där i slutet mot Sepsi i första matchen.
Ja, precis.
Ska säga såklart, vi sänder ju Conference League och Europa League-returerna i kvalet här på Sportbladet ikväll. Missa inte det för övrigt om ni lyssnar på det här innan. avsparken, alltså lyssna på detta avsnitt. Men då vänder vi då det till det internationella perspektivet och bara frågar, vad får Torino av Isak Hien? Tror inte vi öppnar en sillipod med Torino någon gång, men varför inte göra det nu?
Ja,
Linus, vad tänker du om Isak Hien som ersättare till Gleison Bremer?
Ja, spännande flytt för honom såklart. Får vi se om han blir en rak ersättare till Gleison Bremer som var väldigt, väldigt bra i Torino förra säsongen. Det är ett väldigt stort kliv att ta.
Det är ju enorma förväntningar man kliver in i när man ska ersätta en av CDAs bästa backar.
Ja, exakt. Och jag känner lite en parallell här mellan när vi pratar om Jesper Karlsson i tisdags till exempel, att nu gör ju Isak Hien det steget direkt utan att ta det här mellanstoppet i kanske Eredivisie och visa sig där. Och som är väldigt ung mittback som han fortfarande är, 23 år gammal, så det är som sagt ett väldigt stort steg att ta. Får vi se lite vad det blir av det, för mittbackar brukar ju generellt sett pika lite senare i sin karriär. Det är väldigt sällan man kan dra sig till minnen en väldigt ung mittback som har kommit in och dominerat direkt. Så att jag tror att det kommer vara en väldigt, väldigt, väldigt spännande övergång för honom, men det han kommer behöva är ju tid att bädda in i Serie A helt enkelt. Och ja, vi får väl se vad det blir av det helt enkelt.
Ja, sen får vi ju se om det blir av också i sig. Det är ju långt ifrån klart. Det vi pratar här om att det ska komma ett bud på 40 miljoner. Vi får se vad det renderar i. Om ni undrar vad som händer också, allsvenskan vi pratat om ni undrar vad som händer i damallsvenskan under sommaren på transferfronten, in och lyssna på 5 plus som spelade in här under veckan. Där pratar vi väldigt mycket om övergångarna som skett där. Och såklart allsvenska podden också ute med annat från vår vän Daniel Kristoffersson om det som har hänt i Sillyväg och in på sajten naturligtvis. Och Josips chatt. Så, nu har vi gjort reklamdelen, så går vi till en annan del av Turin tycker jag. För där har Filip Kostic dykt upp i en bil och ska färdigställa sin övergång från Eintracht Frankfurt till Juventus. Vi nämnde det lite kort redan i tisdags här nu, men ja, nu kan vi ju ta det som helt klart i alla fall.
Ja, vi gillade det redan när vi snackade om det i tisdag, så jag gillar det lika mycket nu. Jättebra spelare, kommer bli ett fint komplement till Juventus anfallslinje där, som var i starkt behov av förstärkning och fortfarande är i behov av förstärkning, som vi kommer komma in på här alldeles strax. Och ja, klockren värvning, fin spelare. Se, ja, precis vad Juventus behöver.
Frankfurt ska ju ha höjt sitt krav på den här liksom, alltså bestämda summan i sista sekund där också. Vi gjorde att övergången var nära att krascha enligt Gazzetta dello Sport, men de löste det till slut bevisligen på att Kostic inte var med Frankfurt på Supercup-finalen i Helsingfors här nu, utan då åkte till Turin istället för att slutföra övergången. Mm. Josip, du som följer Bundesliga, vad är det för spelare som Juventus får in?
Framförallt en väldigt, väldigt hårt arbetande spelare och har väl, om jag ska vara fördomsfull och använda min tolkningsföreträde, så en på många sätt väldigt otypisk balkanspelare. Att det är den här perfekta kombinationen av liksom tysk disciplin och sydländsk eller balkansk kreativitet, både med och utan boll. Och Kostic, som egentligen är väl den som man hade störst förhoppningar på när Frankfurt körde med sitt balkanspår, med Ante Rebic, med Luka Jovic, Filip Kostic, med Gacinovic var med där en vända också. Så att det fanns en kärna av spelare som kom väldigt, alltså väldigt mycket till sig rätt i just Frankfurt. Så att Juventus, sen, det är också intressant att hade man pratat om Juventus för kanske 2 år sedan, då hade man ju undrat vad 17 han skulle göra där. Men Juventus, som sagt, är i en ombyggnadsfas och lite annan, ska säga, annan status eller annan state of mind än vad man har varit tidigare också. Så att just att få in den typen av energispelare, men som också kan plocka fram det kreativa när det behövs, är ju precis vad de behöver. Så att jag har bara positivt att säga om Kostic, och hoppas och tror att han kommer göra det väldigt bra i Juventus.
Han är inte lastgammal heller, alltså han är 29. Det finns ganska många år kvar där han kan hålla en bra nivå fortfarande. Precis. Och han är ju inte helt beroende av sin snabbhet heller. Det är väldigt viktiga aspekter. Det är en spelare som fortfarande kan bidra fast han skulle tappa lite i fart.
Ja, men speciellt också i Serie A, där yttrar, som du säger, inte är beroende av sin snabbhet, utan kanske till och med kan vara lite mer långlivade. Om vi kollar på till exempel Ivan Perisic, som till och med fått spela wingback förra året i Inter, som fortfarande gör det fantastiskt trots att han har passerat 30-strecket för några år sedan. Så jag tycker att det här är en ganska smart värvning av Juventus, och det är de här värvningarna som när man föreställer sig Juventus transferstrategi i sitt huvud, så är det de här värvningarna de ska göra, de här smarta, kloka värvningarna där man kan hitta fynd istället för att värva in spelare som Aaron Ramsey och ge dem hutlösa kontrakt när det egentligen inte finns någon plats för dem i laget. Så det här är klockrent. Han har en tydlig plats i elvan och kommer komma in och, ja, som Josip säger, att det finns väldigt hög potential i killen.
Och jag vågar nog säga samma sak om Memphis Depay också, att det känns som en väldigt bra lösning för Juventus med nederländske anfallaren i Barcelona som bara fick ett, eller verkar bara få ett år i Barcelona, och det pratas om att man ska bryta kontraktet för att han ska få, om man då hittar rätt klubbadress, lite surr om Tottenham som ska ändå vara och haft samtal där och fundera lite över om de skulle vilja få in honom. Jag vet inte riktigt varför han skulle till Tottenham och bli femte fiol. Men överlag, Juventus verkar vara det som är tydligast just nu. 2-årskontrakt på bordet. Ja, det är väl klockrent också.
Ja, på ett sätt. Alltså i Memphis Depay, sina bästa stunder, är ju en tillgång för vilket lag som helst egentligen. Men det kräver ju också att ledning och tränarstab och framförallt lagkamrater får fram det ur Depay. Det ska gudarna veta, det är inte alltid det lättaste. Och framförallt då inte med tanke på historiken i Barca, där det har väl varit väldigt mycket upp och ner och konstiga beslut och
skador, och skador primärt har det varit.
Och allt möjligt, och diskussioner och spekulationer i media och allt möjligt sånt där. Så att kan han bara fokusera på det han ska göra, för att man vet att när han är i rätt miljö på rätt plats, det kan sluta bara positivt.
Det är viktigt att säga, det här är ju inte den Memphis Depay som kallades en flöjtspelare av Louis van Gaal United. Det här är en helt annan Depay som har utvecklats med åren han gjorde i Lyon. Hösten han gjorde i Barcelona, han faktiskt var en av deras bästa spelare. Sen när Xavi kom in så hade han andra planer. De gjorde det fönstret de gjorde, och sen så har han ramlat bort liksom ur rangordningen.
Yes.
Det är som Josip säger också, att när han verkligen får det utrymmet att han får inte behöver ha det här tunga molnet hänga över hans huvud som det var under hans tid i Manchester United till exempel, och som det har varit nu på senaste i Barcelona. Men när han fick liksom vara, inte liksom kanske huvudspelaren i sig, men när han liksom bara fokusera på sin fotboll och göra det som han gör bäst, till exempel i Lyon, visar han vilken otrolig höjd han har. Det är ju en jättefin fotbollsspelare som jag tror kommer kunna komplettera Juventus anfall på inte bara ett sätt. Vi snackar om de ska spela 4-4-2 till exempel, skulle vara klockren längst fram med Vlahovic, men skulle man vilja ändra formation så kan han ju spela i vilken position som helst i den där anfallslinjen också. Mm.
Ja, onekligen spännande, och Depay har ju dykt upp på tapeten i och med att Juventus då inte lyckats komma överens med Atletico Madrid om att ta tillbaka Alvaro Morata, en tredje vända, något som ändå har legat väldigt högt på deras agenda. De har trots allt hyrt in honom i 2 år, men sen ville de inte då betala de pengarna som var kvar för att göra det permanent. De ville förhandla ner det, Atletico gick inte med på det, Morata kom tillbaks och så vidare och så vidare. Men Atletico vill fortfarande sälja Alvaro Morata för att de har inte jättemycket pengar att röra sig med. Man registrerade Antoine Griezmann till exempel till truppen väldigt, väldigt nyss. Och ligapremiären i både såväl Spanien som Italien är ju nu till helgen. Vi kommer in på lite det här med registreringar och sånt lite senare. För ja, det blir en Barca-update även idag. Jag beklagar alla som är trötta på det, men det händer saker där som är svåra att ignorera. Däremot Alvaro Morata, han ska inte till Barcelona, utan han har erbjudits till Manchester United. Detta enligt ESPN. Och enligt då uppgifter efter det ska även United vara intresserade av att faktiskt slå till på det här erbjudandet. Och detta då efter att det alltså inte blir någon Marko Arnautovic. Vi satt och pratade om det här, och sen direkt efter inspelningen i tisdag så såg vi att det var off. Och det har ju att göra med att Bologna krävde för mycket pengar, och dessutom då supporternas reaktion på att man ville värva den här spelaren, så att det gjorde United rätt. Alvaro Morata istället nu det senaste namnet som är uppe på Uniteds anfallstapet. Initiala reaktioner på det?
Återigen så kan man definitivt säga att Alvaro Morata har den bästa agenten i branschen. Titta på det CV:t och titta på den de intrycken eller avtrycken han har gjort i sina klubbar han har varit i, så är det väl bara att lyfta på hatten. United, det är väl med Ten Hag och den premiären och allt vad som var där runt omkring. Det är, om vi pratar om att Depay hade mått bra av att komma till Juventus, och liksom med tanke på det stadiet som de befinner sig i, så är det väl detta precis tvärtom. Att Morata behöver definitivt inte United, och United ska inte ens titta åt Moratas håll om United är vad United ska vara. Så Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga på den fronten. Det är alltså typisk, tragiskt nog typisk United, jag ska inte säga scouting, men liksom marknadsöversikt, att över, alltså liksom att överväga Morata som någon form av alternativ för att man har gått bet på 3754 andra alternativ som ligger före i den listan. Så att nej, jag vet inte fasen om det är, om de ens ska ha med varandra att göra för allas bästa. Men å andra sidan, Morata, han behöver ju inte så mycket. Han står ju i straffområdet och så hittar han rätt. Sen att han missar åtta gånger av 10, det är ju...
Det är en annan sak.
Det är en annan.
Men han kommer till lägen.
Det kommer.
Vi har ju fått mycket lyssnarfrågor om just Manchester United. Till exempel Andreas Kossi som bara konstaterar, vad fan håller United på med? Och tre frågetecken. Det är också en lyssnarfråga.
Ja, det är en fråga som vi ställer oss nästan varje dag när vi ska... Eller ja, varje gång vi ska göra Sillypodden känns det som. Så att jag har inget bra svar på den frågan om jag ska vara helt ärlig. Vi är lika konfunderade vi.
Ja, nej, men med det sagt, djävulens advokat kanske här nu, man tar rollen som, men jag tycker att Alvaro Morata är alltså betydligt mycket mer rimlig anfallare att gå för än Arnautovic. Alltså Arnautovic-jakten fanns ju ingen rim och reson i. Ja, Erik Ten Hag hade honom för 15 år sedan i Twente. Ja, men han känner jag. Det bara kändes vara fel på alla sätt och vis. På all, alltså ålder, pris, allting.
Det kändes märkligt bara.
Allting kändes bara fel med den. Alvaro Morata däremot, han har en jättebra agent. Men samtidigt, agenten ändå lyckas ta honom till klubbar som Chelsea, Atletico, Juventus, Real Madrid. Ja, där han ju fostrades då. Det är en spelare som gör mål, den spelare som är en spansk landslagsman, den spelare som absolut skapar också mycket frustration och man inte riktigt blir klok på väldigt ofta. Men han spelar i de här toppklubbarna av en anledning. I Juventus så har han jättehögt anseende för det han åstadkom i den klubben. Juventus ville jättegärna behålla honom och höll honom väldigt högt. Och det är ju precis den anfallstyp som vi pratat om att United behöver.
Ja, jo, men alltså, jag...
Typ ja, spelare nej. Väldigt enkelt.
Jag tror att man skulle kunna säga, det finns ju en version av den här övergången som hade kunnat funka ganska bra, och det är väl kanske om man skulle kunna från Uniteds håll då kanske få in låna in honom från Atletico, för jag tror inte att United skulle ha... Jag vet inte exakt vilka detaljer det är som har snackats i övergången, men om jag bara spekulerar nu så skulle man ju kunna låna in honom och se om man kanske skulle kunna få in en köpoption då beroende på hur han, ja, hur det går för honom helt enkelt i United. För som det är ju inte, alltså, det är ju inte en dålig spelare i sig, det är det ju absolut inte, och jag vet inte att... Jag vet faktiskt inte exakt. Jag har svårt att spekulera i hur det skulle gå för honom i United. Men om man skulle kunna få in honom på någon sån lösning, så ja, de behöver förstärkningar i anfallet, och kan man lösa Alvaro Morata med någon sån typ av deal, så ja, men då kanske det är värt att göra det.
Ja, alltså beroende på vad det finns för andra alternativ, men just nu sitter man och hamnat i ett läge där det inte finns så mycket andra intressanta alternativ, och håller med om att en lån med köpoption inte nödvändigtvis behöver vara något dåligt. Du får in en anfallare som, du får in en rak ersättare till Cavani som försvunnit. Mm. Om du skulle bli beroende på vad som händer med Cristiano Ronaldo, det är också en aspekt som man måste ha i åtanke i det hela. Så det är ju en rörig situation, men i Morata får du en beprövad forward som varit med ett tag, som mycket väl kan göra tvåsiffrigt antal mål i Premier League för United. Mm. Så att jag ser inte, det här ser inte jag som samma.
Alltså det är inte ens i närheten av en lika märklig värvning som Marko Arnautovic hade varit.
Även om Marko Arnautovic är en bra fotbollsspelare, så är det i närheten inte lika, nej.
Nej, men det finns ju ändå liksom en version av den här övergången som skulle kunna bli en långsiktig lösning. Marko Arnautovic hade ju bara varit en extremt kortsiktig, ja.
Det är när Barcelona värvar Martin Braithwaite. Det är precis vad det är. Alltså ja, den typen av, alltså så här, ungefär. Paniklösning.
Ja, men jag satt och spekulerade den i mitt eget huvud ganska länge och kom aldrig riktigt fram till att det skulle vara bra för någon. Eller ja, för Arnautovic hade det varit bra, men ja, inte för United.
Ja, nej, precis. Det här är väl lite mer som, nu backar vi bandet ganska långt här, men när Real Madrid plockade in Adebayor. Alltså så här, det är inte nödvändigtvis liksom den bästa lösningen som finns, men det fanns någon form av rim och reson i den. Eller när Real Madrid plockade in Chicharito en gång i tiden. Lite samma stuk på det hela.
Ja, jag minns en gång när Liverpool lånade in Steven Caulker och som egentligen är mittback. Och enda han egentligen fick spela det var att han byttes in i 91:a minuten när det behövdes ett mål och så sattes han längst fram.
Underbart. Underbart.
Man så det finns glad sämre lösningar?
Ja, men det finns ju alltid en sämre lösning att hitta. Det vet vi som följer den här cirkusen. Du kan alltid hitta dem mycket underligare. Det dyker alltid upp. Cody Gakpo är för övrigt ett annat namn som också kopplats till United. Men det har han gjort i princip hela sommaren. För Cody Gakpo är kopplat både hit och dit, i Arsenal och till United och till Liverpool och allt vad det är. Han själv gick väl ut där och sa också bara, vad håller ni på att rykta mig överallt för? Liksom, jag har ingen stress någonstans. Så vi kan väl stänga den tills vidare. Det känns som en typisk spelare som det pratas jättemycket om utan att det är någon verkstad på det. Och sen så kanske det händer någonting till nästa sommar. Det är ju känslan jag har i alla fall.
Ja, det har inte varit den värsta lösningen dock alltså.
Ja, fast alltså, det är svårt att bedöma hur bra är han egentligen.
Ja, men om det är någon som i Premier League som kanske har bäst möjlighet att bedöma hur bra han är, så är det väl kanske Erik ten Hag. I och med att han har mött någon en del med Ajax.
Det alarmerande är just att Erik ten Hag verkar bara ha gått på spelare som han har mött eller spelat med och så vidare. Att det verkar inte finnas så jättemycket scoutingverksamhet bakom så mycket som sker.
Nej, men å andra sidan, om man kommer in i en klubb som inte riktigt har haft världens bästa scoutingstruktur, så kanske det inte är det värsta heller att gå på prövade alternativ snarare än att lita på deras bedömning.
Det som är intressant med United också, det är ju hur klubbar som vars spelare kopplas ihop med United är bra på att salta köpesumman, och hur lättvindigt United går med på det oftast. Att det är liksom inte så mycket till förhandling eller prutning på något sätt, utan det är mer bara ska ni ha så här mycket? Ja, absolut, det löser vi.
Ja, fast det är först att de skickar ett bud, men det låter bra. Och sen säger andra klubben, nej men vi vill förresten ha 200 miljoner mer.
Ja, oh, okej.
Okay. 100 miljoner mer, 200 miljoner. Okej, 200 miljoner mer. Och så, som Lisandro Martinez.
Vad är det de brukar säga i USA? Never pay sticker price.
Ja.
Men de klistrar ju alltid på nya etiketter på alla som ska till United, och United tror att det är första gången det dyker upp.
Det är det alla gör med Chelsea-backar nu för tiden också. Exakt. Som är på väg. Och det funkar ju när ett lag är desperat och de har pengar. Några som däremot håller på att göra ett fynd, tycker jag i alla fall, det är Arsenal. Om det stämmer det att 33 miljoner pund räcker för att hämta Jeremy Pino från Villarreal, 19-årige anfallaren som gjorde 6 mål i ligan förra säsongen, imponerat i både Europaspelet och i ligaspelet, inte varit helt självskriven i startelvan ska sägas, han har varit lite ut och in ur den, men också spelat i spanska A-landslaget, gjort debut där och så vidare, och otroligt spännande spelare. Men Villarreal behöver få lite pengar, de är fortfarande på jakt efter att få tillbaka Gio Lo Celso från Tottenham, ska även vara på jakt efter en Ndombele från Tottenham till det här mittfältet. Jag är inte riktigt säker på vad de ska ha in en Ndombele därför.
För att han är en jättebra spelare.
Jo, han är en jättebra spelare, men du har också ett väldigt fint mittfält på plats med Parejo, Coquelin och Capoe. Men att jag tycker att det finns, ja, och Lo Celso in. Om du tar Lo Celso då, så behöver du inte så mycket mer, tycker
nej,
jag.
Det är sant.
Ju fler spelare som lämnar Villarreal, desto gladare blir jag, för Hajduk ska möta dem i playoff till Conference League. Så töm dem på allt.
Ja, de har i alla fall inte så mycket pengar just nu, och Jeremy Pino har egentligen en dubbelt så dyr utköpsklausul som 33 miljoner pund. Och som sagt, spanska utköpsklausuler ska alltid tas med otroligt mycket nypa salt, för att de är skrivna på diverse olika vis, för att de måste skrivas på ett eller annat vis.
Yes.
Men Pino till Arsenal, det har ju pratats med Mr. Winger i Arsenal tidigare. Här skulle man få en spelare som är otroligt intressant för en rimlig summa, om man nu skulle försöka genomföra. Liverpool har också varit uppetat på Jeremy Pino, sägs det. Det här tycker jag är kanonlösning för dem om de skulle få igenom det.
Ja, han hade ju inte varit självskriven kanske i Arsenal heller.
Han kommer inte vara självskriven.
Som i och med att han primärt har spelat på den kanten där en viss Bukayo Saka spelar. Och det är ju kanske en av de sista högerytterna man petar i Premier League, så fantastiskt som han är. Men absolut att kan man... Det här är ju det som jag tycker att Arsenal har blivit mycket bättre på de senaste åren. Att man ser en möjlighet som man kan utnyttja och kan gå för den. Det var väl lite det man såg med Rafinha till exempel, att det dök upp en möjlighet, vi försöker, okej, det finns ett utrymme, vi kan göra någonting med det här, men så blev det inte så. Istället för att man går och lägger över 70 miljoner på Nicolas Pepe till exempel, så är det här en spelare som jag tror hade accepterat att komma in och spela en andra fiol till en början. Han kan flytta runt lite, han kan spela, vad heter det, som striker, han kan spela till vänster, han spelar primärt till höger. Och om Arsenal ska vara med och utmana på bredare fronter så behövs det en bredare trupp. Så jag tycker att det här hade varit en fantastisk möjlighet för dem.
Med det sagt, jag är också den som tyckte att Tottenhams värvning av Brian Schill var helt fantastisk för ett år sedan. Så att ni ska kanske ta det jag säger med en nypa salt när det kommer till spanska tonåriga yttertalanger. Men oavsett vad så är Jeremy Pino jättespännande på just också det där som säger att han kan spela forward, han kan spela ytter och så vidare.
Ja, och liksom 6 mål och 4 assist som 18-åring, eller ja, han kanske hade fyllt 19. Ja, men i det skiktet i La Liga i ett väldigt, väldigt bra lag som tog sig hela vägen till en semifinal i Champions League. Det är ju inte vad som helst, utan det är ju uppenbarligen en spelare med stor talang.
Ja, och grymt av Arsenal också att hur ska jag säga, lära sig av sina långvariga och tragiska misstag av att betala alldeles för mycket pengar till i förhållande till vad som faktiskt sen visas upp på förhand också kan te sig som ett överpris, och lägga de här när man vet att klausulen är egentligen det dubbla, att ligga på, att vara jobbig och att läsa av marknaden på det sättet. Det är ju också på något sätt en indikator åt vilket håll Arsenal är på väg. Jag ska verkligen dra mig från att säga att de är bättre nu på många saker än vad de är eller vad de har varit. Mm. Men det händer i alla fall någonting positivt kring de här sakerna. Att man är mer återhållsam och man tänker lite, är det kanske ett varv till innan man lägger saker. Så att ni har säkert varit inne på det i andra avsnitt, men deras transferfönster i sommar, det är bara, det är applåd. Nästan stående ovation, men en sittande applåd.
Med det sagt, du nämnde ju Nicolas Pepe här förut. De är ju fortfarande ute efter en Pepe som kostar typ 700 miljoner även den här sommaren. Klart om man ska tro vissa mer eller mindre trovärdiga källor som säger att det finns en portugisisk ytter. Alltså det är alltså inte mittbacken Pepe utan då yttern Pepe i Porto, 25 år gammal, som man ska ha lagt något bud på, och då vill de ha 700 miljoner. Det får kanske, vi hoppas att de inte gör.
Jag kanske får ta tillbaka allting jag precis sa.
Ja. Men
om vi ignorerar det som Makoto precis sa här, så skulle jag ändå, som om jag hade varit Arsenal-fan, ändå varit relativt optimistisk för sett till vad min klubb höll på med. För man har gjort det som, Arsenal har ju en av världens bästa akademier, det finns det ju inget snack om, tycker jag i alla fall. Man är också väldigt, väldigt bra. Man har nu också gått in för att utveckla unga spelare och föra in dem i A-lag. Man har accepterat att vi kommer inte vara i en position att utmana och göra kanske lite det som Manchester United har gjort, och ta in spelare som kanske passerat bäst före datumet men som har varit bra, för att skjuta tillbaka dem till någonstans i topp 4 och bla bla bla, utan det är en process. Och jag tycker att Jeremy Pino hade varit en fin del i det pusslet.
Ja, onekligen så. Vi får se vad Arsenal litar på. Nu har de säkert jättemycket framtidstro i och med att de vann premiären också, så nu är ju allt frid och fröjd tills det kommer någon.
Och var riktigt bra också för den delen, tyckte jag. Jag tyckte att de spelade
inte
bra
i andra halvlek.
Nej, men jag tycker att relativt stabilt, och det är liksom så här, de har, som sagt, det är fortfarande unga spelare det handlar om som måste fortsätta utvecklas och få mer erfarenhet. Alltså det var Salibas första match i Premier League var det ju, om jag minns rätt, i alla fall sedan han kom tillbaka.
Ja, det var det.
Ja, exakt. Och visst att det kommer ta lite tag för honom att liksom spela in sig där, men Sinchenko såg riktigt bra ut, som jag tycker har ju uppenbarligen visat vad han kan i Manchester City. Han kommer ju förmodligen bara ta en ännu större och bättre roll i Arsenal. Saka var bra, Martinelli var bra, Jesus var jättebra tyckte jag, så att jag tycker att det finns mycket att vara positiv över i Arsenal.
Onekligen så just nu, vi får se hur säsongen fortlöper. Samtidigt, Chelsea, en annan del av London, har fullt upp. Det är ett lag som vi pratar ganska mycket om på sista tiden, förklarar jag själv, för att de just har fullt upp. Wesley Fofana, som sagt, där fortfarande finns ett intresse. Frenkie de Jong ska man vara överens med Barcelona om en övergångssumma. Men återigen, det är inte där problemet ligger med Frenkie de Jong. Det har med andra aspekter än övergångssummorna till United och Chelsea att göra. Så det är vad det är, att de är överens med klubben. Däremot, Pierre-Emerick Aubameyang ska fortfarande vara väldigt av intresse för Chelsea, 33-åringen som ju har ett tidigare historia med tränare Thomas Tuchel. De hade ett väldigt givande samarbete tillsammans i Dortmund. Det var väl 2015-2017 där. Och Tuchel ska ha, sägs då, enligt Fabrizio Romano, har gått till Todd Bowley och sagt att honom ska vi ha. Honom vill jag ha, det är den perfekta forwardsvärvningen för oss här och nu. Ja, vad säger ni om det? Tycker ni att det är den perfekta forwardsvärvningen?
Man ska ju slägga försiktig med superlativ.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi i allmänhet, men med tanke på hur Lukaku-historien har utvecklat sig och vilken kursändring eller väg eller vad som nu väntar Chelsea och hur mycket som har skett där, och framförallt nu med Timo Werner out också, så behöver Tuchel liksom alla halmstrån eller trygghetspunkter eller någon snuttefilt att hålla sig vid för att behålla lugnet, eller i alla fall den mentala hälsan en bit framöver. Så att Aubameyang hade väl varit väldigt bra i det avseendet också, och sett till historik där han har presterat och under vilken typ av ledarskap som Aubameyang fungerar allra bäst, så är det ju just under Tuchel-liknande förhållanden. Så att det är ju bara att hitta någon deal där. Om Arsenal, vi pratade ju innan om Arsenal är smarta och vet hur lite pengar Villarreal har, så vet ju Chelsea definitivt vilken ekonomisk sits Barca är i. Så kan man komma överens, eller i alla fall komma överens om det personliga avtalet med Aubameyang, så bör det väl huvudvärken för Laporta och gänget vara lite mindre. Så kan man så ska man, men man kanske inte behöver gå all in i nuläget i alla fall.
Alltså det du får med Aubameyang är ju också att du får, det är ju målgaranti, är det ju. Det är en spelare, han kommer ju göra mål. Alltid. Han har alltid gjort mål vart han än har varit någonstans. Speciellt sedan Tuchel där kom in i Dortmund, då exploderade han ju verkligen. Han var ju alltid en målgaranti i Arsenal. Kanske inte alltid den bästa spelmässigt, men du får alltid ut någonting av honom till slut. Och kan det vara en kortsiktig lösning för Chelsea medan man begrundar andra alternativ, så är det ju absolut någonting som borde övervägas. För problemet lite med Lukaku var väl, jag vet inte om det var Tuchel som var så jättesugen på Lukaku egentligen, i och med att det inte är riktigt en spelare som passar jättebra i hans system, utan det var ju mer kanske Chelsea som såg en möjlighet att plocka hem honom igen. Men om Tuchel då har sagt från hans sida att det är någon som han verkligen vill ha, någon som kommer passa hans system, så är det någonting som kommer gynna Chelsea. Och kan man få en kortsiktig lösning på det, så då är det ju bra, för att det behövs ju förstärkningar i det anfallet.
Ja, de behöver ju ha någon i alla fall in där. Och jag tycker väl, alltså, sen samtidigt, ur Barcelonas perspektiv är det här en skänk från ovan.
Ja, definitivt.
Alltså att de värvar honom på fri transfer i ett annat läge. Sen har de ersatt, liksom, skaffat Robert Lewandowski och allt vad det heter under sommaren. Om de kan skicka Aubameyang, kanske då välja att bestämma sig, ja, men vi behåller Memphis ett år till, han skulle vara öppen för att stanna, och får en transfersumma för honom. Mm. Det är ju en helt fantastisk lösning som de inte ska kunna tacka nej till. Sen är frågan, ser Barcelona själva det här som en skänk från ovan? Det är något annat, beroende på hur mycket de värderar Aubameyang. Han har fått ett nytt tröjnummer som han visade upp när han fick nummer 17 istället för nummer 25, och verkar ju ingå i truppen och verkar ingå i planerna. Men om man skulle få en bra summa för honom, så tycker jag också det är bara sälj och spring.
Ja, det är ju frågan vad den bra summan skulle vara. Jag skulle säga allting ovanför 15.
Ja, allt av 15 är bra.
Ja, då hade det varit jättebra. Då hade det inte varit någonting att fundera på. Nej. För du har ju oändligt många anfallare att välja på. Jag ser väl att om man ändå ska ha en ganska satt frontlinje där Lewandowski och Rafinha kommer ingå, och
Dembélé, Fati,
Torres, och Depay, så det finns ju andra alternativ. Och jag känner att om det hade gett lite mer ekonomisk ro för Barcelona, så är det ju mer värt att släppa honom än att se honom som ett truppkomplement bara.
Framförallt om man gör som mig och ser Ansu Fati som en potentiell framtida nia snarare än ytter. Det skulle absolut kunna se honom som, med tanke på den målsinnet han har och närvaron som man har i viktiga lägen framför mål.
Ja, det kan ju generellt sett vara så. Det är ju, om man ska dra en parallell med en annan spelare som man kan se en sån framtid med, till exempel Martinelli. Det brukar ju oftast vara så att...
Han gick väl den andra vägen? Från när han var central.
Ja, från när han var, när han var ung spelare central. Ja, men sen så när, medans man växer till sig och liksom får lite mer smartness i sitt spel, så brukar man ju oftast spela ute på en kant där man är lite mer skyddad. Och det kan ju absolut vara en framtid för Ansu Fati. Och att lära sig anfallsregistret från Robert Lewandowski är väl inte helt fel då heller, om man ser sig själv som en framtida nia.
Nej, det där med rörelsemönster, det kan Robert Lewandowski. Det
han
kan
är rätt hyfsad på det.
Hitta lägen, så att säga, i boxen.
Ja. Eller skapa sig själv lägen bara. Från
Fox
ingenstans.
In the box, som är ett klassiskt uttryck.
Just
det. Nu kommer den här sedvanliga Barca-updaten jag varnar för att det är bara några dagar kvar till La Liga-premiären. Barcelona spelar på lördag. Och då ska man ju ha ett gäng spelare registrerade förslagsvis till ligan. Man har ju faktiskt inte lyckats registrera sina nyförvärven. Och grejen är...
Så jävla mäktigt.
och sina kontraktsförnyelser.
Nej, precis. Det är också Sergio Roberto och... vad
Dembélé.
Heter det? Ja, Dembélé. Och Dembélé var ju faktiskt en free agent när han värvades, i och med att de inte lyckats förlänga med honom innan hans kontrakt gick ut. Så i 11 dagar så var Ousmane Dembélé klubblös. Så han är ett nyförvärv på pappret. Och det här är ju då, förutom vi förra veckan så var vi inne på att de skulle ta liksom tidigare då felaktigt skrivna kontrakt i rätten. Nu handlar det snarare om hur vissa nya kontrakt kan vara skrivna. För det kommer ju uppgifter här i ESPN om att Frank Kessié och Andreas Christensen ska ha vissa skojiga klausuler i sina kontrakt. De gör att om de inte är registrerade till premiären, så kan de bryta sina kontrakt och lämna klubben gratis.
Fantastiskt. Nej, men,
och den här klausulen har bekräftat existera. Men det var Romano som var ute och skrev det här också, att de är ändå trygga. Kessié och Christensen ser sig själva som att de kommer stanna i klubben under många år. De är inte oroliga, Barcelona kommer lyckas lösa det här. Men samtidigt, klausulen finns.
Avtalet ska hållas.
Och det är bara ett par dagar kvar till premiären, så att det är ju onekligen spännande att se vad det här kommer leda till. Det är faktiskt några som frågade lite om det här i bland lyssnarfrågorna också, just angående till exempel Frank Kessié. Och Alvin Hansson frågade, Kessié till Arsenal nu när Barca inte kan registrera honom, hade det varit rimligt? Ja, såklart det hade varit rimligt. Kessié till United, såklart det hade varit rimligt. Men jag tror inte att det kommer inte ske, det kommer lösa sig, men det är roligt.
Ja, det kommer ju förmodligen, alltså, sånt där brukar alltid lösa sig på något. Barcelona hittar ju alltid en väg ut ur det där. Jag vet att jag har varit hård mot Barcelona här och med all rätta, kan jag tycka, men ja, det är onekligen en intressant detalj, och det är så här. Ja, det känns som att varenda vecka så dyker det upp nya absurda uppgifter från den katalanska klubben, så vi får väl se hur det här löser sig.
Då är det lite lugnare i alla fall i Paris Saint-Germain, som verkar ha lite mer koll på sina finanser av förklarliga skäl, med tanke på var de får pengarna från. De vill ju ha Milan Skriniar i alla fall. Vi får se om de lyckas få Milan Skriniar, för Inter har väl inte samma behov av att sälja riktigt just nu. Vad det verkar, det är ganska tyst på den fronten just nu. Man ska vara med och vilja tampa som Wesley Fofana, vilket också kan vara någonting som Leicester säkert välkomnar med öppna armar, om Chelsea skulle få konkurrens dessutom om den här underskriften. Men även Mohamed Simakan har dykt upp i vad heter det, ryktesvängen som någon form av backup-lösning. Vad säger vi om honom?
Jättebra. Alltså det är verkligen, man brukar skämta i Tyskland framförallt och säga att allt som duger, eller allt som kommer ur PSG:s akademi, hamnar i München. Och det har väl varit ett spår som har varit etablerat där. Men skulle PSG plötsligt bestämma sig för att titta i Bundesliga efter förstärkning, så är ju Simakan en superspelare. Och som har bevisat under lång tid i Red Bull eller Leipzig att han har varit en av de bärande spelarna och bidragit med väldigt mycket både på och utanför planen. Så kan man lösa det för en med PSG-mått mätt väldigt billig peng, så ska man absolut gå för det. Kanske till och med att man borde flytta upp honom högre på den önskelistan än vad man har andra kandidater i förhållande till vad du får för pengarna. Så absolut.
De har redan plockat Mukiele från Leipzig som också.
Exakt, och det kan man ju använda som argumentations...
Om det duger för honom, så duger det för dig.
I förhandlingarna i alla fall med Red. Ja,
Mukiele som är en av mina favoritövergångar den här sommaren faktiskt till PSG, som jag håller personligen extremt högt. Jag älskar den här övergången. Kan inte prata nog om den, men Simakan, ja, alltså det hade väl varit en klockren värvning.
Han har ju visat att han håller på att han ändå har fyllt luckan väl när Upamecano har försvunnit, när Konaté har försvunnit. Han kom ju in lite som en ersättare till de här också.
Och det är ju inte vilka spelare som helst du ersätter.
Nej, och han och Gvardiol, det finns en anledning till att det pratar. Simakan pratar ju ganska mycket mindre om än just Gvardiol. Mm. Men samtidigt, de har ju gjort det väldigt bra. Och Leipzigs scoutingverksamhet och hur de sköter sin klubb, det har vi pratat om förut. Att de är ju, det är ju top notch på det de sysslar med. Att de... otroligt skickliga på det där de håller på med. Sen ska det ju också ge resultat på planen, vilket jag väl inte tycker att det kanske har gjort alltid än. Förra säsongen var väl en ganska stor liksom, alltså, de känns som att de har stannat upp lite överlag i sin utveckling, är känslan jag har haft. Men vi får se vad som händer med Simakan här i alla fall. PSG som numera får anses vara väldigt så här Luis Campos fotbollshipstri när de ska värva spelare på ett helt annat sätt än vad de varit förut. Det kan ge resultat
på ett bättre sätt överlag, måste man ju verkligen säga.
Alltså, ja, det vet vi ju inte än. Alltså, nej, det har men, absolut har sett jättebra ut.
På förhand, alltså om man bara kollar på pappret, vilket är ju det enda facit, eller vi har inte sett facit, men det är det enda vi har att gå på just nu. Men på pappret så ser det ju mycket mer spännande ut än vad det har gjort de senaste åren, värvningsmässigt i alla fall.
Ja, ja, och Fabian Ruiz verkar också vara på väg in där. Man har ju sett honom, en väldigt, alltså Galtier som har kommit in och tränare också, man har sett en väldigt tydlig startelva här under de första matcherna under säsongen, både i cup, Supercupfinalen och även i ligapremiären där, när man har spelat trebackslinjer som man har börjat implementera med Ramos, Kimpembe, Marquinhos. Den är ju helt okej, onekligen. Du har fått in Vitinha på mitten där med Verratti. Sarabia som verkar ingå i planerna i år också, som har spelat tillsammans med Messi och Neymar när Mbappé har varit skadad. Vilket också är intressant. Han har faktiskt gjort en strålande säsong i Sporting i Portugal. Jag brukar alltid sitta och håna Sarabia här, men det, han har faktiskt gjort det bra i Portugal och nu får han faktiskt möjligheten i PSG också. Ja.
Men Simakan, eller om det nu visar sig att det blir Skriniar, hade ju definitivt där gått in och tagit Kimpembes plats.
Ja, och då går Kimpembe till Chelsea då?
Ja, det hade ju varit...
Men om Chelsea inte har hunnit slå transferrekord för att ta Fofana innan dess?
Ja, det går ju att diskutera också, men det hade ju varit plus, enormt plus för PSG:s del och minus för Chelsea:s del. Jag tycker inte riktigt, jag håller inte Kimpembe riktigt lika högt som alla andra.
Jag kommer dock inte göra någon form av bedömning av PSG och hur bra de är förrän vi kommer till våren när de ska spela Champions League-slutspel. För det, vi vet att PSG alltid kan implodera. Ja. Och de lär implodera även denna säsong. Men fram till dess,
förr eller senare,
känns det pikt och spännande och nytt. Manchester City, de brukar också lyckas, inte, kanske inte implodera, men de har väldigt svårt att ta sig hela vägen till den där Champions League-trofén som de trånar efter, även om de också ser mycket starkare ut den här säsongen. Det vart ingen Marco Correa, men däremot så verkar de ha gjort klart med Sergio Gomez, tidigare Barcelona och Borussia Dortmund-produkten som...
Så jävla uppfriskande med någon som går till City som inte kostar 3,5 triljard kronor. Fan vad skönt.
Vad kostar han? 10-15 miljoner euro. Ja. Bara så här piggt. Men samtidigt också, de värvar en spelare för 10-15 och då kommer direkt den här lilla fotnoten. Ja, han kommer antagligen ingå i A-truppen men kan också lånas ut i samarbetsklubben Tirana över nästa säsong.
Så jävla mäktigt.
Och då var det plötsligt en väldigt dyr sån här framtidsvärvning som man bara ska ha för att bygga ut liksom Manchester City Group lite större.
Ja, just
det. Alltså, absolut, jag tror att Sergio Gomez har varit en utmärkt förstärkning för Girona, men det kanske inte är det liksom viktiga i sammanhanget här.
Jag tror inte att City värvar honom för att förstärka Girona direkt. Det är inte riktigt kanske deras syfte, men alltså... Han kommer ju förmodligen inte, den som hade, om man hade fått Kokorea så hade han ju förmodligen klivit in och varit en relativt säker startspelare, får man ju ändå tro. I alla fall åtminstone hälften, eller över hälften.
Vi var inne på det förra veckan där, på grund av Kyle Walkers skadehistorik snarare än att han skulle peta Walker eller Cancelo.
Ja, och det är en lång säsong med många matcher och liksom ett VM som kommer också, där både Cancelo och Walker kommer spela. Så att det behövs ju roteras på ytterbackspositionerna, och som jag sa i tisdag så har ju City bara fram tills de värvade Gomez då två stycken senior ytterbackar som båda egentligen hör hemma till höger. Så att få in det här som ett komplement till truppen, ja. Och om Pep vill ha honom så litar jag på att det kommer bli, ja, vi kommer väl sitta här och snacka om tre år som att Sergio Gomez är en av världens bästa vänsterbackar.
Alltså jag tror ju i för sig att det inte nödvändigtvis är så att han kommer att ha så här jättemycket speltid, för det finns ju också andra spelare som kopplar samman, andra vänsterbackar. Det finns ju uppgifter om Rafa Guerreiro
Den hade varit spännande.
Den hade varit helt klockren. Yeah. Alltså för om det är precis den typen av spelare de skulle, alltså det är lite läskigt att tänka på hur bra Rafa Guerreiro, om man skulle få en nytändning, skulle kunna vara i City på den kanten.
Jag kan tänka dig.
Så att om de skulle lyckas lösa honom, säger vi, då kan de mycket väl skicka Sergio Gomez till Girona, låta han göra sin låneår där. Sen så har han ju varit fantastisk i La Liga, och så tittar typ Atletico och Sevilla på honom. Kanske låna honom till Sevilla eller någonting vidare, och så har du höjt värdet på honom gånger tre om några år och säljer honom till ett desperat Atletico eller till Tottenham som behöver ännu en ny wingback eller vad det nu kan vara.
Och det är ju också smart, det är också smart business. Det är ju det här vi har snackat om med till exempel Barcelona, som kanske inte har gjort så bra, att man plockar in spelare, så ska man se liksom, som ja, de kanske kan tillföra något litet, lite kort eller någonting sånt, men sen så det kanske inte är världens mest långsiktiga, men då säljer man vidare honom och så får man in 10 miljoner där eller någonting sånt liksom, man gör 10 miljoners vinst på den affären som man gjorde. Och så det är ju det som ja, Liverpool till exempel har varit jättebra på, City har varit jättebra på, Real Madrid har varit bra på, till exempel att man dels de egna produkter, men även liksom spelare som man kan fynda och sen sälja vidare. Så att, alltså, det är väl kanske inte den hetaste övergången den här sommaren, men långsiktigt så kommer det säkert bli bra. Mm.
Så är det. En annan övergång som, alltså, den här är ju inte bekräftad än, men någonting som är bekräftat är att Napoli har hittat en ny målvakt. Men det blev inte Kepa. Det blev inte Keylor Navas. Utan den nuna som presidenten Aurelio De Laurentiis tweetade ut, ja, det var på Salvatore Sirigu, den gamle räven.
Det här sammanfattar Napoli som klubb. Det här sammanfattar ledningen och precis allting som har med den klubben att göra just nu. Det är ovärdigt. Alltså, det, fan ska de sitta med Sirigu för? Ja, men allvarligt talat, det är ingen där vet vad överhuvudtaget vad de ska ta vägen. Det är liksom hanteringen av Mertens och Koulibaly och alla de här grejerna det har vi varit inne på tidigare. Men att sitta och prata om Sirigu som ska liksom så här, åh, nu ska De Laurentiis ut.
Ja.
Byt ämne, gå vidare.
Gå vidare.
Jag kan väl bara säga att det kanske inte är den mest inspirerande värvningen. Som Napoli hade kunnat göra på målvaktssidan.
Jag säger också att det är upp till bevis för våra poddmickar för att se om de plockade upp Josips
Det gjorde de.
Vackert. Nu copyright bekymmer sen på det. Eller jag vet inte.
Nej, det är väl en, jag tror det är någon viss gräns.
Ja, det är så.
Jag tror du någon viss sån.
Nej, jag kan inte sånt här, men det blir säkert jättebra.
Det blir skitbra.
Det går att klippa annars.
Det blir nog kanonbra.
Lägg in en på där det står att vi spelade för the record Benny Hill theme song. Så kan folk googla.
Nu går vi vidare till Nottingham Forest istället.
Ja, du var taggad på att prata Nottingham
här. Nej, inte direkt, men vi måste röra oss vidare från Josips ilska här.
Jag tyckte det var väldigt underhållande.
Ja, det var väldigt
och det jag håller med om att det sammanfattar Napoli denna transfersommar. Så det är inte emot. Nottingham däremot, det är lite, vad heter det, High Chaparral över vad de gör också den här sommaren. Men det känns som att det är High Chaparral med riktning. Alltså de vet vad de håller på med. De vill ha en vänsterback i alla fall. Det kan vi konstatera. Alex Moreno var de väldigt länge ute efter. Men Alex Moreno sa jag stannar i Betis. Och det var ju kul för Betis del. Då har de gått till en annan La Liga vänsterback. Nämligen Pervis Estupinian från Villarreal. De ska även vara intresserade av Remo Freuler från Atalanta. Och ja, det är bara att lyfta på hatten på att Nottingham vet precis vad de håller på med, tycker jag.
Och det är till och med Here We Go på Remo Freuler.
Kom den nu?
En timme sen här hos vår vän Romano.
Ser man på?
9 miljoner euro.
Det är ju en superlösning för dem. Mm. Alltså, de behöver en mittfält. De har värvat Orel Mangala. De får in Remo Freuler. De hade ju en väldigt svajig elva i premiären, det får man säga. Men det är ju för att de inte har fått in de här nyförvärven än, riktigt.
Ja, det gått med lite flair. Alltså, säga vad man vill om Marinakis-familjen och den historiken som finns i Olympiakos. Men gått med lite flair av Sydeuropa även i Premier League. Och just Nottingham som lite Newcastle-vibbar, att man går på lite allt möjligt och blandar sina spår högt och lågt. Men samtidigt när man väl bestämmer sig så är det liksom, allting är resonabelt, det är rimligt, det är prissättningen är okej. Man skjuter måhända brett, men man splashar inte allt man har på liksom vad som helst. Mm. Utan det är uttänkt när det väl blir skarpt läge, så det är bara att applådera.
Ja, onekligen spännande. Sen får vi se om de ska få ihop allting. Men jag tycker som sagt att det här inte är det finns mer tanke, mer rim och reson bakom de här värvningarna än när Fulham spårade ur för några år sedan och totalt definitivt misslyckades. Det finns tydlighet.
Ja, och det är så här, jag har inte exakt koll på alla som har kommit in i Forest, men det känns ändå som att man ändå garderar sig för att det här är spelare som inte hade sänkt klubben helt och hållet om det skulle vara så att man ramlar tillbaka ner i Championship heller. Vi får se här med Remo Freuler vad han får för typ av kontrakt, men å andra sidan, om det skulle visa sig att ja, man åker ur, så finns det ju kanske ett återförsäljningsvärde som man kan skicka tillbaka honom till Serie A om det skulle vara så, för det är ju uppenbarligen en bra spelare som har tillhört ett av Serie A's mest spännande lag de senaste åren, så i Atalanta då. Så att klockrent, bra värvning och kul att det är kul att se att de i alla fall går för det. Bournemouth har man väl varit lite sisådär
inställd till. Alberto Neto har ju kommit in i Bournemouth.
Ja, jo, jag vet, men det
Marco Fenesi till försvaret, ja. Feyenoord.
Men det ser fortfarande extremt tunt ut där i Bournemouth.
Solanke. Eller?
Ja, men det är en fin spelare, han gillar vi.
Ja, det kan vara en av de spelare jag har varit allra hårdast mot genom åren i den här podden. Men man får ge honom att han faktiskt levererade i Championship.
Ja, det gör det.
Vi ska faktiskt ta en, du nämnde lite där om avtal och kontrakt och sånt. Vi ska nämna ett här innan vi går in på lite frågor. För Harvey Elliott har fått förlängt i Liverpool. Men det här är väl typ, det var inte så länge sedan han fick förlängt tidigare väl?
Det var inte så länge sedan han kom till klubben egentligen. Men han har ju fortfarande varit väldigt ung. Jag fick ju förmodligen ett ganska limiterat kontrakt när han kom till Liverpool från Fulham då, efter tribunal grejer och så där.
Där
ja, hela den där härvan. Och så där, och så var han ju på lån i Blackburn, om det var, om jag minns rätt, i The Championship, där han gjorde det väldigt, väldigt bra. Ber om ursäkt om jag tog fel klubb där, men det var en Championship-klubb i alla fall som jag är relativt säker på, är Blackburn. Fick ju säsongen förstörd av skada förra året, tyvärr, efter att ha inlett väldigt, väldigt fint på det centrala mittfältet, som förvånade mig lite grann, så jag såg honom som en högerytter, men gjorde det väldigt bra där. Nu med Liverpools skadeproblematik så kommer han antagligen få fortsätta på det centrala mittfältet, för att det verkar vara där Klopp ser honom som en bra länk mellan mittfältet och anfallet. Och jag tycker att han ändå har visat tillräckligt mycket för att han har förtjänat ett nytt kontrakt. Han kommer inte vara, han är ju inte uppe på Mohamed Salah-siffror direkt, så att
men han skrev alltså på ett nytt long term contract med Liverpool för ett år sedan, till 2026. Nu skriver han alltså på ännu ett long term contract till 2027.
Klausul.
Ja, men likväl ändå att, och det, men det man kan ta av det här, det är väl att det är en signal på att man visar, nej, vi kommer inte värva någon mittfältare.
Det verkar ju inte så, nej.
Det är ju en väldigt tydlig signal att presentera det här när man gör det.
Ja, men det är ju samtidigt, alltså, det beror ju liksom lite på hur det tidigare kontraktet såg ut. Det är ju inte för att man skriver inte in, det är ju inte en utköpsklausul i kontraktet för att man ska sälja honom, utan jag tror att Harvey Elliott är ju en spelare som man tror stenhårt på, verkligen. Ja. Och det är ju snarare kanske att en indikation på att du tillhör tydligt A-truppen, och du tillhör liksom start 11 planer, eller i alla fall de här 15 spelarna som ingår i, som kommer spela matcher. Jag tror att det är snarare det handlar om. Men om vi ska snacka Liverpool och mittfältsvärmningar lite snabbt, så verkar det ju inte som att vi har ju snackat Matheus Nunez från Sporting. Det har kommit tydliga uppgifter från bland annat James Pearce, som är trovärdig Liverpool-reporter, att det inte har funnits något intresse överhuvudtaget från Liverpools sida för honom. Vilket ja, man kan tycka lite vad man vill om. Jag tycker kanske inte riktigt att det är den typen av mittfältare som behövs. Men det verkar som att de kommer sitta rätt lugna i båten, för att Keita är tillbaka nu. Curtis Jones kommer vara tillbaka i slutet av månaden. Thiago är skadad i 6 veckor. Och Oxlade Chamberlain är skadad i 2 månader ungefär. Så att typiskt Liverpool, de kommer bara sitta lugna i båten, som vanligt.
Med det här går vi på lite frågor. Newcastle nämnde där att de svänger lite åt alla håll, Josip.
Ja, det vet vi.
Ett håll de har svingat åt Portugal, för att Gonzalo Ramos, anfallaren, ryktas vara aktuell för Newcastle. Och Erik Karlsson har frågat om Gonzalo Ramos. Jonas Åkerblom har frågat om Gonzalo Ramos. Vad säger vi om Gonzalo Ramos?
Vem i helvete är Gonzalo Ramos?
FM-profil kan man väl kalla honom. Anfallar, anfallstalang, precis som Darwin Núñez var där i Benfica.
Nej, Benfica. Alltså, Ja, nu raljerar jag såklart. Nej, det är alltså, som sagt, Benfica vet ju vad de håller på med. I allt vad det kommer till att hämta och plocka och förädla och fixa och trixa och skicka ut och iväg och hela det paketet. Det är väl nog mest frågan om vad de anser är rätt pris med tanke på liksom vad som har försvunnit, vad som finns och de ambitionerna som Benfica har i år att göra det de vill. Han hade ju jävligt starkt i de insatserna han gjorde. Det är liksom folk reagerade. Vad fan är det, 3 mål på 2 matcher i Champions League? Och folk lyfter på ögonbrynen. Så 21 år, det är bra ålder. Optimal egentligen för att kanske stanna kvar ett år till, göra den här CL-gruppspelsgrejen, kanske ett avancemang vidare till någon åttondel och sen kanske höja sitt värde med 30-40%. Benfica skitnöjda och sen så går man vidare. Ska se här bara så att jag har koll på hans, ja, han har också kontrakt till juni 2026.
Så Benfica är ju inte direkt i behov av att sälja efter de pengarna man har fått in för Nunes till exempel.
Ja, exakt. Det lär kosta.
Ja.
Det kommer inte vara en gratis värvning, det kan vi nog konstatera, men det är en spännande spelare och jag tycker fortfarande det är rätt hylla som Newcastle tittar på när man tittar på Gonzalo Ramos. Det måste jag säga. Vi ska se här, Frans Bergholt frågar, gör Leicester någon värvning och i så fall vem tror ni Wesley Fofana säljs och vem blir då hans ersättare? De verkar ha hittat en ersättare till Kasper Schmeichel i alla fall, eller jag hoppas inte att det är en ersättare till Kasper Schmeichel utan bara ett truppkomplement. Men de verkar vara nära att göra klart med 32-årige Alex Smithies som har spelat andra fiol i Huddersfield tidigare. Känns inte riktigt som den man ska plocka in kanske för att ersätta Schmeichel, men jag vet inte om de har tänkt att ha Danny Ward som första val då nästa säsongen.
Det är väl förmodligen Danny Ward då, som kommer vara första valet där.
Nöjer
det...
de sig så?
Men alltså av det lilla som jag har sett från Danny Ward när han spelade i Liverpool så är det ju en väldigt talangfull målvakt som ändå växt fram till att bli relativt ordinarie spelare i Wales också. Alltså det är så svårt att se när, alltså för oss som kanske inte är extremt insatta i Leicester, när han aldrig får spela egentligen för att Kasper Schmeichel har varit den givna första målvakten. Det är svårt för oss som inte är med på träningsanläggningen att bedöma hur bra en andra målvakt är, men om, alltså Leicester är ju ändå bra på att identifiera talanger. Och de sätter, det är inte dåliga lag de har satt på banan. Och tror man på Danny Ward som första målvakt, då kommer det bli ett komplement där med Smithies, som du säger, som en backup-målvakt.
Nu var han ju faktiskt i och för sig Cardiff senast, Smithies, och innan han är fostrad i Huddersfield.
Ja, exakt.
För vad heter det, protokollets skull.
Ja. Shit vad mäktigt, du var född 90 och sen bara aldrig spelat i Premier League, tillhört en Premier League-klubb och sen bara, nu ska jag skitgöra dig i det här.
Han har faktiskt var med i Cardiff-truppen när de var i Premier League.
Exakt, men noll insatser.
Ja, men gjorde en FA Cup-match. Man ser här.
Alex Smithies, vilken kung.
Ja. Vilken kung.
Men det verkar ju som att Leicester då kommer gå på Danny Ward. Och om man inte hittar en annan målvakt som kan kliva in och ta den startplatsen direkt, så tycker väl jag personligen kanske inte att det är världens sämsta val att förlita sig på. Alltså, han är ju en fullgod målvakt. Om man är en fullgod målvakt för Wales, så... då har han ju förmodligen en plats i Premier League.
Han har också spelat i Huddersfield på lån en gång till Danny Ward.
Det minns jag.
Alldeles för mycket Huddersfield i den här podden nu.
Ingen fel på The Terriers. Ska vi se vidare här då lite i frågorna. Vi ska se vad som händer här. Just det, vi får fan angående det. Jag tror faktiskt att de kommer att sälja honom och få ett bud.
Ja. Om man får ett sanslöst bud på 80 miljoner pund, så ta pengarna och spring för guds skull.
Spring och göm dem, gör vad som helst. Liksom, ja,
gräv ner dem i Leicestershire någonstans.
Ja, det är ju helt makalöst om de får det. Det tycker jag utan tvekan också. Ja. Fedde frågar här tankar om Iker Bravo som uppges vara klar för Real Madrid. Pratar vi om en 17-årig talang. Då säger jag att om han spelar som Iker, som man kopplar till Real Madrid, då blir det väl kanonbra, för att han är inte målvakt, men i alla fall det är ett namn som har goda konnotationer till Real Madrid. Bravo, med Raúl Bravo i åtanke, det är inte lika bra konnotationer till Real Madrid, så vi får hoppas att det är som förnamnet han levererar då i framtiden.
Ja, och måste också fokusera på att spela fotboll, inte hålla på och fjanta sig med andra dumheter utanför planen.
Som en viss Raúl Bravo gjorde, menar du?
Ja, som Iker Bravo själv uppenbarligen håller på med också.
Är det så?
Slå sönder hotellrum och bli tillkallad med polis och alla
Bayer Leverkusen-talangen.
Ja, exakt.
Ja, det låter väl inte som någonting man ska värva. onekligen 17 år gammal. Ja. Så pass alltså, det är ingen aning om.
Ja,
Valencia-podden frågar Valencia alla lim, tack. Vill ni verkligen höra om Valencia alla lim? Det är svårt att se, det känns som så här självskadebeteende att prata Valencia, eller för Valencia-podd och be om att vi ska prata Valencia. Gonzalo Guedes är såld. Ja, det är väl lite där man är. I Lars Moriba vill man ju nästan ha tillbaka här, men det säger att Crystal Palace ska in och försöka peta på den övergången möjligtvis. Det hade varit spännande att se Lars Moriba i Premier League för övrigt. Ska vi ta någon mer fråga innan vi rundar av? Det kan vara trevligt. Vi ska se vad som vi har mer. Jakob Ingessons fråga kan vi ta. Varför tittar inte en klubb som United på Neves från Wolves? Känns som ett fantastiskt tillskott på mittfältet. Hade inte kostat överdrivet mycket heller, är min uppfattning. För att han hade väl kostat överdrivet mycket.
Det är det som är problemet.
Med tanke på att de vill ha en miljard för han.
Ja, exakt. Slutsumman hade väl antagligen inte landat på det, men det hade ju varit över 60 miljoner i alla fall, och det är inte en tillräckligt bra spelare för att du ska lägga de pengarna på. Alltså, Ruben Neves är... alltså en fullgod Premier League mittfältare. Jag kan väl tycka att han är lite, alltså han är inte på Uniteds nivå för att man ska lägga de pengarna. Definitivt inte. Men ja, det hade varit en panikvärvning i så fall, bara för att det är en spelare som jag i alla fall, man tänker i sitt huvud att han är fantastisk, men alltså han är helt okej. Okay.
Han är inte värd en miljard.
Han är
så mycket,
absolut
kan vi säga.
Inte
nej,
värd en
det är miljard. För hög prisbild för att det ska vara intressant, skulle jag säga.
Om man ska lägga de pengarna på en mittfältare istället, så är Milinkovic-Savic mycket bättre spenderade pengar.
Ja, sen kommer inte han kosta en miljard i år. Även om han alltid kostar en miljard, men det är en annan sak.
Ja, men jag tror att man hade kunnat få båda de spelarna för relativt snarlika summor. För Wolves behöver inte pengarna och de kommer kräva en hutlös.
Sergej hade varit billigare, tror jag.
Ja, det tror jag också faktiskt. Och bättre. Ja. Lämpad för det som United behöver.
Verkligen. Apropå United, vi tar det här också. På tal också om någon som kostar en miljard en gång till. Hade inte Belotti kunnat vara ett alternativ för Manchester United? Målgarant troligen och gratis. Där ligger jag i samma kategori som Arnautovic. Konstaterar dock att gratis är bättre. Gratis är gott.
Så att alltså, han hade ju inte varit gratis. Det hade ju, om man ska ta honom gratis. Han ska ha en lön och han hade nog krävt ett långt... Ja.
Mat på bordet.
Ja, det också. Men han hade ju krävt ett långt kontrakt också dessutom. Det hade ju inte varit, jag tror att han hade gjort det.
Och Belotti skulle få United serverat på ett ettårskontrakt, så skulle säga nej.
Nej, men jag tror inte att det hade landat där. Dels för att jag tror inte att United hade gett honom bara ett ettårsavtal. Jag tror inte att United är tillräckligt smarta för att göra det. Och då hade jag hellre gått på Morata-spåret då i så fall. För Morata är bättre än vad Belotti är.
Ja, ja, det tycker jag. Belotti är inte den miljardmannen han var en gång i tiden, Torino. Absolut. Det har gått många år
sedan dess. Han har aldrig varit en miljardman.
Dessutom så är han på väg till Roma. Roma som dock måste göra lite plats först för att kunna registrera eller liksom få klart Belotti-övergången och få in den i hamn, så behöver de göra sig av med lite. Roma som gjort ett fantastiskt fönster, värt att poängtera i princip varje gång vi spelar in. Med det sagt, stort tack Linus, stort tack Josip.
Tack själv.
Och
tack.
Stort tack alla lyssnare. Silly-podden tillbaka nästa vecka, lika så Premier League-podden och annat. Nu laddar vi för Josips läsarchatt.
Eller gör vi det?
Ha det gott allihop.
Hej då.
Information. Look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's the wrong information. I'm not gonna have you twist never and I say. Twist, twist, twist never and I say. So make that clear.